Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till två munterjökar som har blivit befriade från ett teknikok, nämligen att inleda varje podd med att klappa. Det verkar inte som vi behöver göra det, Sannis.
Ja, det
är så arg på mig.
Det är en parodi, alltså, när vi ska, för att du, jag anser ändå att du har både takt och känsla, men när vi ska göra en klappa, det vill säga, alltså ni som inte vet vad vi snackar om överhuvudtaget, så jag och Ann sitter ju på varsitt håll och vi har varsin mick, och när våran då klippare ska klippa podden, så har han två ljudspår att jobba med, och då är det ju bra om han vet liksom när de här två ljudspåren börjar podden. Och då brukar man göra en klappa. Man bara säger 1, 2, 3 och så klappar man med handen. Men vi kan inte göra det. Vi säger 1, 2, 3 och sen klappar vi. Och det, klappan kommer då på helt olika platser.
1, 2, 3, klapp.
Bra.
Typ.
Hur som helst har vi ingen gemensam takt och känsla när vi gör det här.
Nej, men med mycket annat.
Ja, det var det lilla. Det får vara så. Vi kan inte vara helt perfekta.
Nej, det kan vi inte. Ja, mycket händer på några dagar ute i världen och i vårt lilla land Sverige. Och jag tillbringar mina nätter med att återuppta min obsession. The final table.
Du menar chef's table?
Ja!
Ja?
Ja.
Du bara, the final table. Vad snackar du om? Chef's table, ja.
Chef's table. Jag vet ingenting om det, men jag förmodar att det har blivit en grand success.
Ja, men det är ett av världens främsta, mest tittade matprogram. Du vet den här hästserien som jag gjorde för SVT som heter Flocken?
Ja.
Hela inspirationen kom från chef's table.
Jaha.
Att man liksom, det handlar ju väldigt mycket om att alltså all typ av matlagnings-tv handlar ju väldigt mycket om att se en kock stå in front of the camera, titta in och laga maten och visa oss hur det går till. Men Chef's Table är ju mer en dokumentär om personen som har blivit så här fantastisk på att laga mat. Så det är ingen, inte ett enda recept, inte en enda liksom metod, utan det är ju resan till kärleken för mat. Och det är det som man får liksom komma in i deras bakgrund, barndom, syn på livet.
Ja, men dels är det ju liksom rafflande tv, bara genom att titta på när människor lagar mat.
Mm.
Men dels tycker jag det handlar om att så här, ja, men det finns ju det gamla uttrycket att vägen till mannens hjärta går via hans mage. Och det har jag har fått en helt ny respekt för det gamla talesättet. Men det som har fascinerat mig med hela den här serien är den underdånigheten och den barnsliga liksom respekten som de här också erkända kockarna, många har ju till och med en stjärna i Guide Michelin på sina krogar eller haft. Mm. Men när de här riktigt stora liksom drakarna kommer, de som har förändrat hela liksom synen på vad mat är, när de kommer in, nej men, det är som att de blir små pojkar i förskolan som har fått en liksom deras största, det är som att Zlatan kommer in till varenda liksom fotbollstokig sexåring. Jag är liksom, jag är så fascinerad att det är så mycket känslor och så mycket respekt. För jag tycker så här, om du och jag träffar en författare som vi tycker har skrivit en fantastisk bok. Vi tar till exempel Karin Smirnoff, eller vi kan ju ta vem fan som helst. Sigge Eklund eller någonting. Så känner vi ju att vi beundrar den här personen, men vi känner oss ju ändå ganska nära besläktade. Vi känner så här, men gud, tänk att skriva en sån här bok. Och kanske någonstans i bakhuvudet så kanske man någon gång kommer kunna göra det. Mm. Men de här killarna och tjejerna som ändå ligger på sån hög nivå, de tittar på de här liksom kockarna som att de vore någon gudum. De förvandlas till små beundrande pojkar och flickor. Jag får liksom inte ihop riktigt den här, jag tycker det är fascinerande.
Men har du inte mycket med att i kockarnas värld och i restaurangbranschen så råder ju strikt hierarki, som på ett sjukhus, liksom att du börjar som nisse och då står och liksom diska små pannor och sen under ett år får du lära dig hacka en lök, men du ska fan inte tro att du får komma nära en gryta, typ. Alltså att det är så här strikt liksom ganska manlig hierarki och att så här, där uppe står the master chef of the masters och då är det liksom, då är det Gud. Och att man också ska ödmjuka sig inför den personen. Men sen är det ju också en kategori av människor och att det har blivit precis som med allt där män är inblandade och blandar sig in, att man ger mat alltså en chimärstatus som ju egentligen är direkt jävla fånig och overklig. För att mat är mat och den kan göras på tusen sätt. Men när man börjar behandla mat som så här, museala föremål typ. Jag vet inte, vad du åt någon gång på Färviken-magasinet?
Nej, nej.
Jag var ju det med min brorsa. Det var när vi hade spritt mammas aska. Så avslutade vi liksom den resan med att äta där. Och vi lyckades knö in oss. De har liksom, alltså det var ju ett års kö för att få plats där. Vi lyckades få plats vid ett bord där de hade så här sista minuten platser. Och dels så var det ju en uppvisning i det jag och min brorsa sammanfattade det här besöket med. Kejsarens nya kläder. Att det är liksom en föreställning. Men det var ändå bara en bit rabarber in i den där sockerkakan. Och det var bara en pilgrimsmussla direkt från den norska fjorden. Mm. Hur mycket de än liksom presenterade den där som att det var en diamant inlindad i liksom ett guldblad, så var det ändå bara en pilgrimsmussla liksom. Det är ju fascinerande att se när resten av gänget går på skådespelaret. Vi hade ju bland annat en kvinna från Kina som anordnade så kallade foodie-resor. Alltså i Kina finns ju en enorm nyrikedom där. Och då var det resor där man liksom anlitar henne och så får man komma till några av de bästa restaurangerna i världen. Och de här resorna kostar ju så mycket så att det fan inte är klokt. Och hon hade ju stått på kö. Hon stod då på ständig kö till Färviken som var hennes favoritrestaurang. Så hon hade köpt en första klass. Hon hade fått reda på det 2 dagar innan att oj, det finns en plats för dig. Vi har en enmannare runt det här sista minutenbordet. Hon hade köpt en första klassbiljett för 50 000 och åkt dit och skulle bara vara där 1 dygn för att äta den här menyn.
Galenskap.
Det är så galenskap. Men... Och det var ett par från Berlin, ett gaypar som också var där för andra gången och som hade gjort på samma sätt. Liksom. De stod på den där väntelistan och lyckades få de här 2 biljetterna. Och hade också så här hyrt liksom en jävla helikopter från Trondheim för att komma dit. Liksom. Det säger någonting också om rikedomen. Men till syvende och sist, det var bara en bit rabarber som verkar vara godare än den jävla rabarben jag har ute i trädgården här. Och det var, för min brorsa som också är vegetarian, så var det bara kålrot. Det var kålrot på kålrot på kålrot. Bara det att menyn kostade 6000 kronor och vi fick ett enormt skådespel. Och vi fick ju tillsammans med de här då galna människorna som på något sätt har köpt hela konceptet en känsla av att vara med om någonting som var extremt upphöjt, extremt mycket som en så här ceremoni. Lite grann som att vara inne i någon så här, ett sällskap, någon så här orden. Liksom.
Ja, men det jag tycker är fascinerande, i natt så kollade jag då... på de som åker ut, eller man ska säga, de som får köra om då direkt en ny rätt på en timme. Den enda ingrediensen var då kronärtskockor. Och nästa gång var det då sjöborre. Och att se de här mästerkockarna sitta och ta en tugga med smaker som de aldrig har tänkt ut eller liksom som de aldrig har känt för, det är ändå som att se att de möter Gud. Jag måste ändå säga det. Och där känner jag ändå så här, men låt mig smaka på den där jävla musslan nu. Jag håller på att bli tokig. Men å andra sidan så är det vissa rätter som man känner så här, men den där skulle du och jag kunna dra ihop. Men det är ändå fascinerande att se. Man tänker ju ibland att det är riggat, men det är det väl inte. För då skulle det inte bli den här nerven. Men den här passionen och glädjen över liksom, hur mycket det liksom står på spel. Och den här killen från USA som har startat... en japansk krog då. Han så här gråter och bara, jag ville visa för, nej, han är från Kanada, jag ville visa för kanadensarna så här, jag ville visa dem någonting annat, en annan del av världen så här, jag fick rätt, de som hatade mig så mycket och så här, man bara shit, det finns liksom matrasism.
Absolut.
Ja, men det finns liksom alltid folk som har åsikter om allting och tycker att man är jävla too much och för mycket och ja.
Jag måste bara ställa en liten freudiansk fråga till dig. Sitter du och bearbetar vår fallerade medverkan i Hela Sverige bakar, Hela Kändis-Sverige bakar?
Jag vet. Jag har också gjort den där analysen att jag liksom på något sätt vill så här uppa oss genom att se så här Hur långt vi kunde ha gått. Jag tror att det handlar om det. För jag kan ju inte titta i, så här, jag kan ju inte titta i bakmagasin. Eller jag kan inte titta på människor som så här, gör kakor och sånt där. Men matprogram har fått har blivit en helt ny vår för mig. Och jag tänkte faktiskt på det igår. Jag bara, varför tycker jag att det här är så fantastiskt. Varför mår jag så bra av att se den här galna serien? Och då tänkte jag så här, det här är en liten terapi för mig att gå igenom det här. Det är roligt.
Ja, men det är härligt.
Vad har du gjort då?
Ja, men jag...
Sen har fyllt 11, den lilla fjärten.
Lillfjärten har fyllt 11. Första skolveckan är ju igång. Och det här är en vecka som jag nu vid 42 års ålder har lärt mig att förstå att jag... Det är inte en bra vecka för mig, det är aldrig det. Jag hatar övergången. Jag tänker alltid så här, innan så jag peppade inför liksom den här höstkänslan och jag vill liksom att allt ska dra igång och jag liksom är så här, åh vad härligt med så mycket tid man kommer få och allt det liksom. Men sen när den väl är där så är det en sorg liksom i att så här, nu är det inte det här uppsluppna, sköna när man bara får vara tillsammans, man inte har några planer, det får vara helt planlöst, man bara liksom, dagarna går och man, inga, jag tror att det är någonting med tider. Du och jag är ju inga mästare på att hålla tider och så fort vi går in i vardagen så innebär ju det att vi ska hålla på och förhålla oss till tidpunkter och passandet utav tider och liksom tidiga uppgångar, klockor som ringer, att vi ska rutas in och det tycker jag är jävligt stressande. Så dels sorgen att liksom familjen som otvunget har varit med varandra hela tiden bara ska så här skingras på något sätt. Och sen det här med att saker och ting ska rutas in och att man ska bli liksom begränsad. Nej, jag gillar det inte. Sen om någon vecka vet jag att jag kommer ju tycka att det är underbart. För liksom man behöver ju rutiner, både du och jag också. Och då alltså, startar ju den motorn igång och så blir man effektiv och så tycker man liksom att allt är härligt igen. Men just övergången, det tycker jag är skitjobbigt. Så jag har försökt liksom, jag har försökt vara lite snäll mot mig själv och inte ställa så höga krav på mig själv. Och jag har ju då gått raka spåret och köpt Åsa Linderborgs bok förstås. Så den sitter jag och liksom bara vräker i mig som att det är en bricka med franska ostar. Det är liksom, det är så smaskigt och det är så gott och det är så härligt. Och det förtog inte att ha läst alla de här recensionerna och liksom förpratat så mycket inför den, utan den är ändå en överraskning. Och jag ska inte gå in och prata mer om den förrän jag har läst den klart. Sen ska ni få en liten recension. Men det jag däremot, sen har jag varit, och det har jag funderat så jävla mycket på. Det känns lite grann som att jag lever i en thriller sen jag var på ett möte slash middag i fredags lunch. Så träffar vi en affärspartner, en eventuell affärspartner på olika sätt. Jag tänker inte gå närmare in på det, men vi kommer att börja diskutera liksom så här, den rika USA-eliten. Det ligger ju nära till hands när man träffar människor i businessvärlden att prata om corona. Och jag kan säga att flera utav dem jag har träffat som verkligen är inne i liksom så här, ja men, som är stormrika helt enkelt och har liksom stora företag som är börsnoterade och sådär. De har ju enormt mycket konspirationsteorier om corona. Att det liksom är planterat av USA och att det är liksom, ja, men så sjukt mycket. Så det är jävligt intressant och det känns alltid thrilleraktigt. Men nu fick jag mig då...
Planterat av USA?
Ja, det skulle vara planterat av USA.
Okay. Kina släpp helt plötsligt undan.
Ja, men jag har hört båda teorierna. Det kan vara Kina som har gjort det. Det var ju min tandläkare som kom med den bizarra idén. Men de andra jag har hört, de menar att det är USA som ligger bakom. Och det är för att liksom, jag fattar ju ingenting av så här, ekonomi och sånt. Men det är i alla fall intressant. Men sen fick jag höra, för att då kom vi in på och började prata om, jag har ju sett dokumentären förstås om Jeffrey Epstein. Den har ju du också sett.
Episk tv, vill jag bara säga. Ja. Episk dokumentär. Ja.
En utav USAs rikaste män som ju åker dit för andra gången för ett år sedan. För liksom pedofilism. Och det har ju kommit en radda sådana dokumentärer på Netflix senaste året. Dels har vi ju Michael Jackson, Leaving Neverland. Och sen har vi ju dokumentären om R. Kelly. Och sen är det Epstein, och den måste jag säga är, jag ska inte säga att den är smaskigare än någon annan, men det som jag frågade mig när jag såg den här dokumentären, det är så här, men hur utbrett är liksom pedofilism? För att han har ju ett stort nätverk av kända människor, allt ifrån Prince Andrew till Bill Clinton till Trump till, alltså alla i stort sett presidenter och väldigt, väldigt förmögna företagsledare. är inne i den här klicken som besöker hans jävla peddoö och går på hans fester och sitter med hans den här vidriga, vad heter frugan som är på någon slags flykt nu.
Som, men nu är hon tillfångatagen.
Men... ja, hon är tillfångatagen och hon var ju liksom den som så att säga groomade hans offer åt honom. Alltså försåg honom med unga kvinnor liksom. Eller unga kvinnor, barn faktiskt. Vi ska sluta säga att det är unga kvinnor. Ja, men hur som helst, så frågan jag la fram under det här mötet är liksom så här, vad fan är grejen med att alla de här företagsledarna liksom. Men då sa, för honom var det bara så här, lite som att jag var lite korkad och inte hade insett glasklara faktumet. Att så här, nej men så fort man tycker att någon person har lite för mycket makt, alltså för lite för mycket pengar och har kommit upp sig lite för mycket. Att då inviga den personen i ett hemligt sällskap där det förekommer pedofili, då har man ju direkt halverat den personens makt. Därför att då har man liksom blivit invigd i någonting som man absolut inte vill vara en del av. Och man vill absolut inte att någon annan ska veta att man är en del av det. Förstår du lite att så här, det är som att så här, du skulle bli invigd i någon så här kokainfest och så skulle någon råka filma det lite grann. Då har man ju såklart en USP på dig. Då kan man ju få dig att göra liksom, lite som man vill.
Ja, jag fattar. Ja. Just med Epstein tycker jag inte att den håller, som han har varit spindeln i nätet under så många år.
Fast det vet man inte enligt honom. Utan att så här, man har använt honom och henne. Hur rika var de egentligen? Visst, han hade mycket pengar, men det var ju liksom inte världens mest... alltså var inte världens rikaste man och han hade ingen stor familj och nej, och deras förmögenhet kommer ju bara upplösas nu och liksom så här, utan kan han ha haft en annan funktion för andra som låg bakom, att liksom han var en del av det, men han fick vara den som utåt sett fick också ta ansvar över det lite grann så här.
Han var en jävligt flitigt bi måste jag säga då, med sina olika massage, det här är någonting som jag har läst mycket om också, det här, den eviga massagen som direkt leder vidare till någonting.
Det så fort en kvinna ska man se en man i alla fall.
Ja,
ska det alltid
bara,
ledas okay, till någonting mer.
Fram.
Aha.
Och jag kommer ihåg en tjejkompis till mig som var på en resa i, ja, jag behöver inte ens säga... Ja, men jag kan väl säga, det spelar kanske ingen roll. I Egypten, det här var typ 20 år sedan. Ja, men hon var där och hon tog massage på stranden varje dag. Och sen så tredje gången hon var där så, ja, då fick han en liten boner. Och jag låg loss där inne i liksom massagetältet. Och sen gick hon därifrån liksom inget mer med det. Och jag tänker, hon berättade det här på en tjejmiddag. Vi var så här, men... XX, vad håller du på med? Hon bara, men vadå? Det var ju bara härligt. Och liksom, han masserade mig och sen låg vi lite. Och vi så skrattade loss liksom. Och då tänker jag så här, hur mycket, om hon skulle berätta samma historia idag så skulle ju det vara jättemärkligt. Så jag tänker att så här, det har gått both ways. Förstår du vad jag menar? Att det ska framställas som att kvinnor aldrig har liksom utnyttjat sin liksom kvinnlighet eller utnyttjat män för att få någonting. Så är det ju inte. Men liksom den här, vad ska man säga, efter dyningen av MeToo så är det ju bara männen som framstår som har gjort allting. Men kvinnor har ju också såklart utnyttjat olika, vad ska man säga, branscher som massage och hit och dit. Men jag
American gigolo.
Ja, men jag bara tänkte att vi tyckte att det var lite roligt och tokigt. Men om en killkompis hade sagt det, hade man ju bara såhär, vad fan håller du på med? Låg du med? Så att det här med massage har också fått någon helt ny innebörd för mig. Att, att så snabbt då kan man säga, om man börjar med massage, då alltså att lura unga kvinnor och män då, att säga, men nu var du ju med på A, då får du också ställa upp på B. Att det finns så mycket så här banala men ändå intrikata sätt att liksom att använda unga kvinnor och män som på något sätt har behov eller är osäkra eller någonting.
Men det var ju också så genomgående att han rekryterade unga flickor till, jag menar, teorin håller ju, men just när det gäller Epstein så tror jag ju definitivt att han var peddo liksom, och det var ju R. Kelly, eller är R. Kelly också, så liksom, absolut, men du fattar att den andra liksom teorin att inviga typ Bill Clinton är där, för jag har väldigt svårt att tro att han skulle vara... Ja. Eller att alla de här skulle vara peddos, alltså att det skulle vara, utan där tror jag verkligen så här, du blir invigd i det där, bara du har satt din fot på den där ön så är du ju nära sammankopplad med en pedofil. Bara det är ju extremt olägligt för vem som helst. Vem fan vill vara polare med ett peddo liksom? Och att det ska synas utåt och att det ska liksom, jag menar, det har ju fördärvat, jag tror att det var en stor anledning till att Hillary Clinton inte blev vald. Mm. Alltså jag tror det, definitivt. Men det var i alla fall en intressant liksom teori tycker jag. Varför alla de här rika, makthavande gubbarna befinner sig i så här pedonätverk. Är inte lite korkat? Nej, det finns en anledning. Man vill halvera deras makt eller se till att liksom ha dem under kontroll. Men den andra konspirationsteorin som lades fram den här kvällen, den gjorde mig fan mig mörkrädd och kände att jag typ ville gå hem och skriva någon äcklig deckare. Har du hört talas om adrenochrom?
Nej.
Det är en drog. Det här, jag kan inte svära på att det här är sant, att det här existerar, men den här människan menade att det här är ett faktum och det här existerar. Det dödas barn runt om i världen för att utvinna adrenokrom. Adrenokrom är en substans som produceras i tallskottskörteln och som enligt talrika rapporter med fördel kan skördas då från människor och användas som drog. Den här drogen ger inte bara ett rus, den stoppar också åldrande. Och då finns det olika teorier som menar till exempel att allas vår älskade konstnärinna Marina Abramovic skulle vara flitig användare av det adrenokromet. Okay. Och adrenokromet, alltså den bästa sortens adrenokrom, skördas från barn. Objektet överlever inte skördningsritualen.
Men gud vad galet.
Och det finns ju då, och han som presenterade den här faktan för mig menade att nej, men det här är sant, det här är faktum, så är det. Titta hur många barn som försvinner i USA varje år. Det är där den här industrin är som störst och det är där det finns ett enormt sug efter den här extremt såklart dyra drogen. Och det här är den nya liksom mörka världens mest åtråvärda substans och den är ju, ja, det är helt fruktansvärt helt enkelt. Okay.
Men jag fattar inte, men vad är själva ruset? Blir det som LSD eller är det bara att det är någon form av drog som gör, alltså, blir man påverkad eller vet man bara att den är föryngrande?
Ja, men sen vet man också att så här, Jeffrey Epstein, New York Times avslöjade ju då vänskapen mellan Epstein och Bill Gates. Och de är ju väldigt mycket inne på så här DNA-manipulation, artificiell intelligens och befolkningskontroll och sånt där. Liksom. Och då skulle man kunna tro... Alltså, Epstein har ju också band till Harvard-universitetet och har ju finansierat stora studier om så här, ja, olika DNA-projekt och åldrande och sånt där. Och utåt sett så handlar det väldigt mycket om så här, hälsotillstånd och liksom världen och liksom hur man ska förbättra allmän hälsan hos mänskligheten typ. Men då menar de här konspirationsteoretikerna att det mer handlar om liksom, typ spruta in mikrochip i folk så att man kan läsa vad de gör hela tiden och ha kontroll på dem och... Men alltså, adrenokrom, lägg det på minnet. Är det inte som gjort för att man säger, jag måste ta och roffa upp med några ungar som jag kan... Så här. Och det är också så här att man utvinner det här, den produceras, det är ju liksom adrenalin blandat med någonting som utvinns ur tallsportskörteln. Och barn som är liksom helt rena i sina sinnen, om du skrämmer ett barn så producerar de jävligt mycket mer av det här än om du skrämmer en vuxen person som inte har samma liksom ångestpåslag som ett barn. Så därför är det mer effektivt då att ta barn och göra det här på tydligen. Oavsett om det är sant eller inte så kände jag att man fick stoff i alla fall till en riktigt saftig thriller eller någon typ av deckare. Och
jag fattar,
bara
jag fattar.
Tanken att man utvinner en fucking drog ur en människa är så jävla bizarrt. Inget ja, ont i övrigt om Marina Abramovic. Jag har väldigt svårt att tro att hon skulle vara
flitig användare av det. Jag tycker mer att det ser ut som botox, om man säger så. Fillers och botox.
Fillers och botox.
Ja. Man kan väl inte bara helt plötsligt bli slät. Den verkar lite svårt. Man kanske kan leva länge. Men det finns ju en bok bok som du säkert har läst, Patrick Süskind, som heter Parfymen. Och det är ju samma, om vi ska säga konspirationsteori, så är hela hans idé går ut på att han har inget luktsinne. Han föds av en fattig mor rätt ner utanför Paris, i Paris hamn. Och mamman har fått så många barn så hon märker inte att han är ner bland fiskarna. Så han slår väl i huvudet på något sätt. Och sen så går hela hans liv ut på att han har då inget doft... Nej, han har perfekt doftsinne. Så att han vill då utvinna den perfekta parfymen genom att han mördar oskulder.
Mm, just det.
Ja, för att då skapar den perfekta parfymen. Så att, du kan fråga honom, den här hemliga miljardären, nästa gång om han har läst den boken och blivit inspirerad. Men det är ju lite så här, samma sak, när folk blir rädda och gränser stängs så skapar det ju såklart naturligt liksom, konspirationsteorier, att folk sitter hemma på kammaren och är oroliga för det som ska komma skall. Framtiden ser oviss ut, man vet inte hur det ska se ut. Och det måste på något sätt finnas en förklaring till allting. Det är också mer spännande med konspirationsteori när man lever i en värld som är skakig. Liksom. När allting är bullerbyland så är det inte särskilt... Det är, liksom ingen, det är svårt att, så att det ska falla i god jord att någon kommer med en liksom galen konspiration.
Men jag är ju ingen... Jag är ju inte en person som letar efter spänning. Tvärtom så är jag en person som undviker spänning till mesta möjliga. Om jag går runt i liksom min park här så ser ju inte jag mördare bakom varenda gran. Liksom. Och det gjorde jag väl när jag var barn och var mörkrad. Och så här, men nu vill jag ha ett spänningsfritt liv. Men sen har vi ju då spänningsjunkies, liksom, till exempel Mick och Igor, det enda de vill är att, liksom så här, att det ska vara så här stress på slag från Game of Thrones 43 avsnitt och så här, åka på pistolskytten och olika, ja men du fattar, det ska vara jakt och det ska vara stress, adrenalin och så här. Och den typen av personer förefaller ju vara mer intresserade av att diskutera den här typen av konspirationsteorier. Men som sagt, det brukar inte ligga för mig, men adrenokrom, den drogen nämns också i Fear and Loathing in Las Vegas. Du vet, den gamla härliga.
Ja, ja, ja.
Ja, så att jag menar, det är ändå lite spännande. Jag kommer fortsätta att undersöka vad det här är och om det ligger någon sanning på Darknet om det här. Ja, det var som sagt mötet i fredags.
Mm.
Men även ett möte i torsdags gav oss också bara rätt en så här... Vi satt på ett café här ute i Sorunda skogarna. Det är ju hillbillyland här ute. Det är liksom... Det är mycket människor som fikar och stannar och käkar en räkmacka. Och det är väldigt så här svennebananas och lågmält och soft. Men vi sätter oss på det här lilla kaféet som ligger ute på Grödingelandet och käkar oss just en räkmacka. Och in kommer en person som man ser så här, titta lite. Han är lite gymmad, han har på sig lite så här mjukisbralla och lite, man ser att det är en gymsnubbe. Och han kastar sig
sen. Det är Paolo Roberto!
I wish. Nej, det var det faktiskt inte. Mm. Det var någon annan. Det var någon från back in the days som då bara, men tjena Micke, kom inte ihåg mig. Micke bara, började leta lite så här i minneskartotek. Men det är jag från bla bla bla. Ja, Torsten och du brukar komma och träna med oss. Ja, du vet polisgymmet. Då är det något gym som fanns nere på stan. Och Micke bara, aha, okej. Okay. Så började vi snacka lite med honom. Och han var ju en typisk gymkille som liksom har blivit äldre också. Men nu har jag bosatt mig här ute och nu tar det lite lugnt. Och så här, men jag tränar ju fortfarande. Men hur är det med brorsan då? För det här var två bröder då som drev. Det är åt helvete med brorsan. Vet du? Han trillar ju dit. Och du vet, han klarar ju inte av det här med... du vet, poliserna och baseballligan. Och då presenterar han, och sen börjar han viska. Och då började han berätta om polisspåret. Alltså polisspåret var ju liksom en teori som låg hela tiden i kölvattnet kring Palmemordet. Att det skulle vara liksom ett gäng poliser som körde dubbelspel och som ville liksom ha bort Palme. Så att det var... Och det var inte bara en teori, utan den undersöktes ju. Och Hans Holmer liksom var ju inne på det här polisspåret väldigt mycket, men den har ju avfärdats här i efterhand. Nu är det ju helt nedlagt. Det finns ju ingen som tror att polisspåret stämde liksom. Men förutom den här snubben. Han levde liksom, Du vet när han viskar, vi bara, när en människa börjar viska och berätta om så här, olika liksom, poliser som kör dubbelspel och han har förlorat sin brorsa in i det här, han pallar inte trycket och så här. Du vet, då blir man så här, gud, är det sant? Vadå? Liksom, han var så övertygad om, han levde i den här då, det kanske var så, jag kan inte liksom, jag kan inte uttala mig för jag har ingen koll på polisspåret liksom. Men han, i hans värld så var det en sanning i alla fall. Och han var extremt drabbad och menade att hela hans familj har liksom blivit förstörd av, av snutar som har kört liksom dubbelspel och som, ja, som har spelat på bägge planhalver så att säga. Alltså det skulle vara ett gäng snutar som också har varit kriminella då, kort sagt. Och utfört beställningsmord och sånt där. Och ja, så att det, är liksom, det är därför jag är liksom inne i den här världen lite väl mycket. För att jag har
men tyckte du att han var övertygande då?
Ja, men han var övertygande. Och jag och Micke spann igång och var bara så här, fan vad sjukt. Tänk, det kommer in en person, man sitter här lugnt, fåglarna kvittrar, man käkar sin räkmacka och väntar på att få sin biskvi och kaffe. Med liksom ett gäng hillbillies ute på landet. Och så kommer en person och delger en information som är liksom så här, ja, men jävligt saftig eller vad man ska säga. Tänk om den är sann. Tänk om den skulle vara det. Lek med tanken på att den skulle vara sann. Att vi nu har fått reda på någonting som är sant och fruktansvärt.
Mm, pelikanfallet.
Ja, pelikanfallet. Ja, och sen så här,
klassiska material.
Och det roliga var att sen, han var, men jag drar nu hörni, hej då, tjena, tjena. Så här, 5 minuter senare glider liksom, glider in en så här MC-snubbe som ser så här farlig ut. Där gick vi igång och bara, tänk om det är någon som ska mörda oss nu. För att vi fick veta det här. Så vi har liksom levt lite i konspirationsteorinas värld under några dagar.
Jag fattar, jag fattar. Michael fick så här, ringa till sina HA-poler och så här, skaffa pistol.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kommer jag in på veckans andra spaning. Och det tycker jag är extra rolig eftersom du faktiskt är den enda jag känner som har läst den här boken som det handlar om. Jag följer ju konstnärinnan Marianne Lindberg De Geer på Facebook. Hon är min vän där. Och jag gillar henne. Jag gillar hennes konst.
Du återkommer ofta till henne.
Ja, men jag har en liten besatthet av henne. Hon gjorde en utställning som heter Jag tänker på mig själv, med självporträtt på henne, och hon har varit en feministisk förebild för mig sedan jag var i 20-årsåldern. Och Ville gav mig en av de finaste presenterna jag någonsin har fått när jag fyllde 21. Eller kanske när Olga föddes. En litografi med två kaniner som hon har gjort. Som säger fuck you till varandra. Ja, jag älskar hennes konst. Jag gillar henne. Ja, jag tycker hon är uppfriskande. Men det är också så att hon är en tydlig liksom, hon har väldigt tydliga vänstervärderingar. Hon är röd, hon är gammal proggare, hon har varit gift med Björn Afzelius, eller inte gift, hon i alla fall ett barn med Björn Afzelius, och hon är en så här tydlig liksom proggfigur, och ja, nog om henne. Men jag har ju följt henne och jag ser ju henne som en förebild och som en god människa med liksom hon är omsorgsfull i sina åsikter, tycker jag. Jag tycker hon är verserad och hon lyfter ofta spännande perspektiv. Och hon är väldigt aktiv på Facebook. Men senaste tid, under framförallt MeToo, så var det några liksom meningsskiljaktigheter i mig som uppstod. För att hon jobbade ju på Kulturhuset Stadsteatern samtidigt som Benny Fredriksson. Hon hade ansvar för liksom konsten på något sätt och han hade ju ansvar för teatern. Och där uppstod ju en stor beef som till slut fick henne då avsatt, eller om hon själv sa upp sig, jag minns inte riktigt det här, men det var en stor konflikt mellan dem. Och den var ju liksom, den reflekterades i media på olika sätt. På kultursidorna framförallt, så de som inte är intresserade av kultur har väl ingen aning om det här. Men det som hände under MeToo, när Åsa Linderborg skrev de här artiklarna där hon hängde ut Benny Fredriksson och menade att han var en despotisk chef och att han hade tvingat då en skådespelare till abort och så vidare. Ja, då delade ju Marianne Lindberg de här artiklarna flitigt och hyllade Åsa Linderborg och tyckte att hon var fantastisk liksom, som gjorde det här storartade i att avslöja hans despotiska och vidriga chefsstil. Och hon var sen också en, hon kunde liksom inte, hon kunde inte släppa taget om den här storyn ens när Benny Fredriksson begick självmord, utan hon gick ju ut och skrev saker som att så här, nej, han begick inte självmord på grund av Åsa Linderborgs texter, utan han måste ha varit riden av psykisk ohälsa på något sätt. Alltså hon började förklara, trots att liksom hans fru har gått ut med en stor intervju och verkligen förklarat att så här, hans psykiska ohälsa uppstod i takt med att de här artiklarna liksom började publiceras. Och det var helt glasklart effekten av de här artiklarna som ledde fram till hans självmord. Marianne Lindberg-Dier kan liksom bara inte köpa det, utan ska så här fortsätta över den här döda människan, väldigt tragiska liksom dödsfallet, ska hon ändå så här stå fast vid att han var en ond person, och det spelar ingen roll att han nu har dött, och man ska ändå, sanningen måste ändå fram, och ja, men du vet, så här, där kände jag så här,
Peter liket.
Liksom så här, han fick inte, familjen fick inte ha lugn och ro, utan han var ändå en despotisk chef, och jag skiter i att det här ledde till det, för att det var ändå bra att det fick komma fram, ungefär. Där började jag känna så här, fan, det här är inte en god liksom,
det här är inte en bra människa.
Det här är inte schysst, det här är inte okej. Det här är liksom, det här är fan gränslöst. Lägg ner. Ja, okej. Okay. Sen har jag liksom, jag följer ju henne ändå, hon poppar upp och sen är liksom, ja. Men nu dök det upp i alla fall ytterligare en delning i hennes flöde igår. Hon delar då en recension av Sigge Eklunds nya bok
Livets små njutningar.
Och den handlar ju om att liksom se lyckan i enkla saker, som till exempel att sova med en hund.
Ja, eller baka rabarberpaj.
Ja, eller att cykla i en allé.
Eller att trösta ett barn.
Ja, ja. Och den här recensionen då från Sydsvenskan är så, alltså det är en av de mest dräpande recensioner jag någonsin har läst. Den är helt och klart i klass med, du och jag brukar ju njuta av Kronemans recensioner, till exempel Johan Kroneman som recenserar tv, tv-serier och allt som har liksom med broadcast att göra.
Kom på vad rädda vi var när han recenserade Djävulsdansen.
Ja, gud, jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Alltså, för att om han skulle lyckas,
att han ens liksom tog sig an den var ju bara väldigt, det var väl någonting den kände så här att det betydde någonting. Så kan man väl ändå liksom sammanfatta hans gärning, att när Kronemann tar upp någonting högt som lågt, då har det gjort liksom avtryck, då betyder det någonting. Och så är det bara, så är det ju bara med vissa recensenter. Det ser man ju i The Chef's Table.
Ja.
Nej, men vissa recensenter är ju tyngre än andra. Liksom, ja. Man skiter på sig när man vet att den personen kommer in och äter på en restaurang, eller man vet att den har läst ens bok eller varit på den konserten. Det kan vara skillnaden på så här, life and death, bokstavligen, till att du blir så här superstar eller att du kastas ner ur klakorna. Liksom. Det är svårt att hämta sig från vissa recensioner. Så är det bara.
Ja, men då kan jag säga att alltså, jag kan ju bara läsa rubriken för er, så att ni förstår att det här är liksom... Sigge Eklunds små njutningar är en stor påfrestning. Elina Panke testar Sigge Eklunds vardagliga glädjeämnen, men vill helst av allt dra ner rullgardinen. Och sen följer då en recension där hon testar att till exempel cykla i en allé eller baka en rabarberpaj. Och alltså den är så nedlåtande, den är raljerande, den är elak, och den är liksom, hon har också valt ut de små njutningarna liksom som låter larvigast här, sova med en hund, och så gör hon sig lustig över att hon får låna någon gammal skabbig gatehund som inte alls vill ligga mysigt bredvid henne, utan är helt nervös och får liksom panikattacker och hoppar upp och ner i hennes säng. Du vet. Alltså hon gör sig lustig över det som,
ja,
han...
Ja, jag fattar. Ja. Skaffa en renrasig hund, för fan. Jag är så trött på de här jävla landhundarna. Nej, jag är faktiskt det. För fan, vad är det? Ja, hur som helst.
Ja, men liksom... Ja, i alla fall. Hon delar då den här recensionen och... helt okommenterat.
Marianne Lindberg är även i den.
Ja, även här. Och då undrar man så här,
har hon något otalt med Sigge?
Ja, det måste hon ju ha då på något sätt.
Ja, det måste hon.
För att liksom så här, varför vill man annars dela en så här extremt elak recension? Den är inte särskilt bra. Och sen har ju hon då väldigt många utav kulturelitens medlemmar i sin vänlista. Så folk går ju ofta då in och diskuterar när hon har delat någonting. Och då kan man väl säga att 8 av 10 skriver ju till henne så här, ursäkta, vad håller du på med? Liksom, jag håller inte med, jag har läst den här boken och jag tycker att den här recensionen är fylld av aggressivitet. Och sen är det någon annan som bara, varför tar du upp recensionsutrymme med den här? Och någon annan som bara, jag har läst den här boken och tycker att recensionen är allmänt illvillig. Antagligen eftersom författaren är en framgångsrik person. Här försöker sig recensenten på att göra sig lustig och fiktivt härma Sigge Eklunds njutningar. Men på ett så nedgörande sätt. Ja, och så går vidare liksom. Det är ju folk som ändå säger, vad fan håller du på med, Marianne Lindberg, det där? Sluta vara liksom en elak subba. Ja, hon får svar på tal helt enkelt. Men hon försvarar sig med att så här, jag lägger upp saker som kan leda till intressanta diskussioner. För att Stefan Larsson, vår regissörsvän, frågar henne så här, varför lägger du ut någon samlade negativa recensioner? Förefaller lite elakt. Då svarar hon så här, Stefan Larsson, om du brukar följa mig så borde du veta vid det här laget att jag lägger ut det som sticker ut och hoppas på en diskussion. Precis som den jag får här, väntar på en positiv recension som motvikt. Not. Men har inte hittat någon än. Alltså hon är elak, det är liksom... Fan!
Men din pappa Uffe Räke är ju lite liksom sån också, att man sitter någonstans, kanske geografiskt, med geografiskt avstånd där ingen kan nå en, och så sitter man och åsikter om allt, och man liksom, när fan blir gammal, man blir såhär, jag kanske är nära döden, men lite kul ska jag ha innan dess ungefär. Jag kan inte hitta någon annan förklaring till att man vill bara vara en subba eller subbe.
Nej, alltså det kan ju vara uppfriskande också, och att så här, men i det här fallet så är det bara elakt, för hon skriver också så här, det finns inga positiva recensioner, det är klart att det gör liksom.
Det är klart det
och sen
gör.
Tycker jag också så här, vad ska hon kasta ut någon annans recension? Skriver du själv tycker om boken? Det hade varit intressant att veta.
Men den har ju säkert inte läst. Lex Cissi Wallin som uttalar sig så här, hatar den och liksom kastar den åt så här hygienerna, fast hon inte ens har lyssnat på podden. Jag har jävligt svårt för den mentaliteten. Att
ja.
Man ska tycka till utan att ha någonting på fötterna. Bara för att det är lite härligt, för att man kan, för att man har den makten.
Ja, men att bara vara el.
Sin kulturmakt.
Ja, och jag kan väl säga så här, om man jämför, alltså min pappa, han är ju också så här, han älskar att ha åsikter och tycka saker och någonting om människor. Men han har oftast ganska så här, välgrundade argument liksom, till det. Måste jag ändå försvara honom med att säga. Och sen kan man ju tycka att han är liksom en åsiktsmaskin utan dess like, så här, ägnar åt att bara försöka liksom vila i att vara människa istället för att liksom tycka så jävla mycket. Och att så här, hela tiden leta fel och brister, det är det mycket det handlar om.
Mm. Mm.
Men han gör ju heller inte anspråk på att vara en god människa, tycker jag. Men det är det liksom... hon gör ju lite grann det, att hon är ett rättesnöre och hon har väldigt så här hög andel moralism i sina egna uttalanden. Hon tycker väldigt mycket om folk och hon har väldigt starka åsikter. Men det här är bara elakt. Det är liksom så här, och man brukar ju ofta kritisera liksom Alex Schulman för att vara elak, men där finns det ju i alla fall någon typ av satir och en vilja att vara rolig och humor, att man så här, och i Kronemans recensioner så finns det ju också så här, han vill liksom underhålla med att dräpa någon. Eller Jane Magnusson är ju också liksom en fantastisk recensent. Alltså det är så roligt när hon skriver om nyhetsankorna när Malou von Sivert och gänget fick för sig att göra en krogshow och med humor som anslag. Alltså det är så jävla korkat om man ger sig på det och dels inte inser att det är som en konstform i sig att vara rolig på scen, och som absolut inte vem som helst behärskar, att gå upp och vara så här stå upp komiker. Men de gör ändå en krogshow som gör anspråk på att vara humoristisk, och den blir ju så taffligt riktigt jävla skitdålig. Och den recensionen kan ni med fördel googla fram av Jane Magnusson och läsa och njuta och skratta och liksom ha roligt åt. För att där är skillnaden, tycker jag. Att det här är bara att vilja vara elak. Elina Panke här, jag har ju läst recensionen i sin helhet, man skrattar inte åt den. Den är inte rolig. Det är bara så här att hon vill trycka ner honom. Alltså det är bara fotknölarna, det ska sågas ner så bara står härliga till. Hon har ju obviously blivit troligtvis, ja, hon har väl kanske varit lite småkär i honom och sen så har han inte svarat an. I don't know.
Det är väldigt,
kan det vara så enkelt?
Alltså, ja, men det är väldigt sen. Ja, men nu är vi enkla som också antar att det måste handla om en girl crush.
Ja, men jag menar det. Kanske. Låt mig få
det handlar väl bara
enkelt
om att hon inte är en tillräckligt bra journalist för att kunna skriva en tillräckligt underhållande och briljant recension.
Nej, men också att man måste göra det personligt. Och det kanske är för att man, alltså lyssnar man på hans podd och har gjort det i liksom flera år, kanske man inbillar sig att man känner honom. Men sen finns det väl väldigt många som stör sig på deras framgång, att de har gått en helt egen väg, att de har väldigt, alltså de håller hög kvalitet fast vägrar att vara i liksom mainstream media och förstår det, i så här, kulturens finrum. De väljer att ge ut sina böcker på egna förlag, det är Bookmark och det. De ger ut sin podd på liksom Perfect Day Media. Så de vägrar att vara mainstream och att så här, gå in och sätta sig i kulturelitens finrum och vara en del av dem och underkasta sig reglerna lite grann.
De sätter sina egna spelregler, det är alltid ett hot mot finkulturen.
Det är det verkligen.
Så jävligt ängsliga på ett mycket obehagligt sätt, tycker jag.
Självklart kan ju det här hatet och aversionen mot Sigge och Alex och liksom alla som går sin egen väg och vägrar underkasta sig kulturelitens hierarkier liksom. Det kan ju bygga på det.
Nej, men jag tycker så här, som en liten, vad ska man säga, en rap kring det här, så tycker jag att som du säger, att en recension av någonting som är skrivet med humor, lite som när man läxar upp ett barn, att man säger man är allvarlig och men sen kan man ändå titta bort och skratta lite, att det är någon form av värme och kärlek, men att den som skriver ändå har fog och har en analytisk förmåga och inte bara så här går på personangrepp. Det tycker jag är helt ointresserad av. Riktigt elaka recensioner utan värme.
Ja, men sen är det också så här, om man nu tycker att någonting är så jävla värdelöst som Sigge Eklunds nya bok, liksom, som hon verkar tycka, hon verkar ju verkligen tycka att det här är bara så här dynga. Varför recenserar hon ens den? Hon verkar inte förstå hans anslag, hon verkar inte förstå liksom hans filosofiska tankar kring liksom lyckan i det lilla och liksom hur han vill gestalta den, utan hon tycker att det här är trams. Och det verkar ju vara väldigt många som inte håller med om det, utan liksom, vad fan, jag håller inte med helt enkelt. Men det här är, det verkligen handlar ju om att hon vill såga honom så jävla mycket. Och jag kan ju också tänka att vara recensent måste vara fruktansvärt. För att det är klart att så här, du kan ju inte bara hylla grejer. Så här, plocka ut saker som du tycker är jättebra och sen hylla dem. Men samtidigt, de här som är så här, superdräpande. Men skit i att recensera, för det är också en recension. Att inte ens bli upplockad till att bli recenserad är ju kanske ännu värre. Alltså, då har man ingen betydelse. Alltså, den här är inte ens värd att recensera. Men här har man verkligen velat göra en grej. Och det här är också klickjournalistik. De vet att han har jättemycket följare, läsare och en stor fanbase som kommer att klicka sig in på den där recensionen, ha en massa åsikter, dela den och liksom det kommer bli ett jävla klickande helt enkelt. Så det är också cyniskt på det sättet. Och jag tänker också som recensent att så här, skulle du kunna säga det här till den här personen om du såg honom rätt framför dig? Tänk lite så om du nu ska recensera någonting. För att liksom... Det här är ju så, hon skulle ju skämmas ihjäl om hon såg Sigge Eklund på andra sidan gatan och springa och gömma sig.
Däremot tycker jag så här, Åsa Bäckman skrev ju en litteraturkrönika för någon, typ 5 dagar sedan om boken Samlade verk av Lydia Sandgren.
Mm.
Ja, och då skrev hon så här, en lång, så här, tydlig, klargörande artikel om att det var en väldigt fin anslående debut, men att de här hejdlösa hyllningarna säger något både om svensk kritik och samtidsprosa. Hon tycker att den här eniga svenska kritikåren som har liksom hyllat den här boken, hon tycker så här, den är inte värt det. Och det är också väldigt spännande. Men då förklarar hon varför, det är absolut inget personangrepp. Hon tycker att det är bra, men hon säger så här, så hyllad som den har blivit, det är liksom ingen sanning, utan vi har dragits iväg. Och det blir lite så, antingen det är en hyllning eller det är tvärtom. Så är det lite så här, börjar en så dras ju alla med. Så är det lite.
Mm.
Det är lex me too. Alltså, det är svårt att stå liksom, om man tycker någonting som är väldigt bra eller väldigt dåligt, då är det väldigt svårt att själv stå där och hitta någon mittemellan idé eller något. Det är lätt att dras med till kritikers försvar liksom.
Mm.
Säger så. Mm. Tack för idag. Hoppas ni lyssnar. Som sagt.
Det är så jävla härligt att vara tillbaka.
Ja,
det vill underbart. Jag säga. Det är underbart. Ja.
Puss och kram. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.